Under 5 stycken söndagar så har vi haft det här temat att följa Jesus. Och vi har pratat om omvändelsen, dopet, tjänsten, tillbedjan, och nu har vi landat i framtiden. Och jag tänkte faktiskt att jag ska summera lite också de tidigare söndagarna in i den här dagen, eftersom det lite sätts på sin spets idag, framtiden. Vad innebär det att följa Jesus med tanke på framtiden? Så jag tänker att vi börjar med att stå upp och så ska vi lyssna till Guds ord från Matteus evangelium kapitel 16, vers 24-27. Vi läser och så ska jag be. Jesus sa det till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får vara i din närvaro. Att du, Gud själv, är här mitt ibland oss genom din helige ande. Tack för att vi får öppna ditt ord. Tack för att vi får läsa om det som du har velat säga till oss. Tack för att du har inkluderat oss, att vi får vara din familj. Tack för att vi får vara din kropp. Tack för att du har inbjudit oss i närhet till dig själv. Så vi ber nu, välsigna ditt ord, välsigna vår gudstjänst. Och låt oss sitta med öppna hjärtan, Herre, så att du får tala till oss. Vi ber detta i Jesu namn, och allt folket sa det: amen. Varsågod och sitt ner. Vi började med omvändelsen. Omvändelse, vad är det? Jo, men vi pratade om det här med att vi kan inte, om vi nu vill följa Jesus och gå i riktning efter honom, då kan vi inte samtidigt följa massa andra riktningar. Vi kan inte vända oss hit och dit för hur vi ska leva, utan vi måste vända oss till Gud och vända oss från andra saker som vill dra i oss, slita i oss och som vill påverka hur vi ska leva våra liv. Vi vill följa Jesus, följa efter honom, lita på honom, att det han säger är det bästa för mitt liv. Och att när vi har tagit det där beslutet så får vi bekänna att Jesus är Herre. Det är inget ord vi kanske använder i dagligt tal. Det är inte så att vi frågar varandra på lunchrasten på jobbet: jaha, vem är din herre? Eller det kanske ni brukar göra, men det är inget som någon har frågat mig av mina andra jobbarkompisar. Men att ha någon som är ens herre, det är just att det är någon jag följer. Det är någon jag litar på. Det är någon i vars händer jag kan vila. Vi har ju varit på Unga Vuxna dygn precis, och jag och min man satt och berättade lite roligt om när vi fick vårt första barn. Och Tira var väldigt liten, och som bebisar gör på natten, så var hon ledsen och hon grät, och vi skulle turas om lite om vem som skulle gå och trösta henne på natten. Lång historia, kort version, så kom vi fram till att det var jag som gjorde det bäst. Men ni kan fråga dem om ni vill höra mer hur det gick. Men som ett litet barn får vila i sin förälders famn. Ja, David har ju burit Tyra många gånger, och han är jättebra. Ja, just den natten så var det jag som ett litet barn får vila i sin förälders famn och känna sig helt trygg. Precis så är vi inbjudna, att bli inbjudna till våran far, att han vill bära oss. Precis som ett litet barn får vila i sin faders armar, i sin moders armar, så får vi vila hos Gud. Så vi är inbjudna att få ha Jesus som våran herre. Och det där beslutet att få omvända sig, det gör vi en gång Så att vi liksom minns det. Nu har jag vänt mig till Jesus. Men sen får vi leva i den dagliga omvändelsen. För massa saker kan liksom komma och vill försöka påverka oss. Vill försöka styra oss. Vill försöka påverka oss på olika sätt. Och då behöver vi gång på gång bestämma. Jesus, du är min Herre. Jag vill följa dig. Det kan vara en utmaning. Det kan vara svårt. Men vi ska inte dra oss ifrån när vi tycker det är svårt. Utan vi alltid ska vi komma till Jesus. Han är den som vill hjälpa oss även med detta. Att få omvända oss till honom. Det finns ingen hjälp att få när vi vänder oss från Jesus faktiskt. Men det finns all hjälp att få när vi vänder oss till honom. Eller hur? Amen. Eller hur? Jag kände att jag fick ett amen på det. Ja. Amen. Så omvändelsen, det var det första. Och när omvändelsen är på plats, ja men då är det dags att döpa sig. Vi har en dopbassäng här som vi också brukar säga, det är en dopgrav. Vad är det? Jo men att välja att döpa sig är att följa Jesus. Att visa att jag lämnar det här livet. Det som har hänt här på min insida, det blir nu synligt i att jag ställer mig här i vita kläder. Man måste inte ha vita, men det är tjusigt med vita kläder. För att det symboliserar att jag har blivit ren. Jag var tidigare inte ren. Men på grund av att Jesus har förlåtit mig min synd så är jag nu vit på insidan. Och jag får visa det i dessa vita kläder. Jag får gå ner i dopgraven och lämna mitt gamla liv. Och uppstå till ett nytt liv tillsammans med Kristus. Det är därför vi döper. Vattnet är kvar här så att det finns möjlighet för den som vill döpas. Vi tar gärna och öppnar våran dopgrav ofta. Så dopet blir en naturlig följd på den första omvändelsen. Att jag vill följa Jesus. Den som vill följa Jesus, den ska bli döpt. Så står det i Bibeln och det är en glädje varje gång vi får ha dop. Vi gick vidare in i tjänsten. Tjänsten, vad viktig del det är av att följa. När vi lever med Kristus så räddar han oss från mörkret. Han för oss in i sitt underbara ljus. Men han gör inte bara att vi ska stå där och liksom vänta. Utan han aktiverar oss. Han bjuder in oss i sitt uppdrag. Och det är ju att han vill inte att mörkrets välde ska vara någonstans över hela vår värld. Utan Gud är aktiv hela tiden att föra hans rike framåt och framåt och framåt över hela vår värld. För att det ska få möta varenda människa. Gud längtar efter att varje människa ska få en egen person. Personlig relation tillsammans med honom. Han längtar efter att den här världen ska förstå vem han är. Att alla människor som har vänt sig bort från honom ska få mötas av hans kärlek. Som Alicia sa, i ord och i handling så bjuds vi in att vara en del i hans verk. Han har gett oss gåvor och han vill att vi ska få vara till nytta för varandra. Vi blir inte frälsta på grund av goda gärningar. Det är endast av tro på Kristus som gör att vi blir frälsta. Att vi sätter vår tillit till honom. Det har ingenting med gärningar att göra. Att vi bjuds in i frälsningen. Vi litar inte på att våra goda gärningar kan tvätta oss från varken synd eller skam. Utan vi litar helt på Kristus. Och det han gjorde för oss på korset, det är det som är vårt enda hopp. Det är det som är vårt enda hopp. Men vad har då de här goda gärningarna för roll? Jo, men de kommer ju som en följd av att vi har börjat följa Kristus. Att när vi fortsätter att vilja lyssna på Jesus, vilja gå hans väg, fylla oss med hans kraft genom hans helige ande. Blub, 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 tänkte jag säga. Då bara är det som att det bubblar av initiativ från våra hjärtan. Vi vill helt plötsligt visa kärlek till våra nästa. Vi vill göra någonting bra för andra. Vi vill inte hålla på med mörkrets gärningar och ljuga och vara falsk och svika och syssla med sånt. Utan vi vill leva i ljuset. Och vi vill att våra handlingar och våra gärningar ska följa det som vi har blivit fyllda av livet i Jesus Kristus. Så när vi har blivit uppfyllda av hans liv, ja men då vill vi leva i hans liv och visa det för andra. Som vi har sjungit idag, både i ord och i handling, så får vi berätta om den här nya kungen som har kärlek till alla människor. Och i handling så får vi ledas in i en tjänst där vi får samverka med Jesus mitt i vår vardag, i våra relationer, med våra resurser. På allt sätt kliva in i tjänst för Herren. Vilken förmån att vi får följa Jesus på detta sätt. Och sen förra söndagen så predikade Andreas så fint om tillbedjan. Att få göra hela våra liv till en lovsång inför Gud. Den enda som är värd att tillbedjas. Jag blev så berörd nu av lovsången här i början av gudstjänsten när jag har suttit och förberett mitt budskap. För det är verkligen så. Det finns bara en som är värd våran tillbedjan. Det finns bara en som är värd att falla ner inför. Det finns bara en som är värd att vi böjer våra knän inför honom. Och det är han som har skapat himmel och på jord. Det är han som håller allting i sin hand. Det är han som är Gud Emanuel, som inte valde att vara långt bort och i distans, utan han har kommit nära och han vill komma nära var och en av oss. Det är bara honom som vi ska tillbe. Det är bara honom som verkligen kan ta emot våran tillbedjan. Den enda vi kan stå under och som samtidigt gör oss helt fria. När vi erkänner vårt beroende av honom, ja, men då blir vi faktiskt verkligt oss själva. Det vi var skapade att vara. Vi är tillbedjande människor och vår efterföljelse handlar faktiskt ytterst sett om att Gud ska få äran. Det är han som ska få äran, inte vi, inte någon annan. Det är han. I sång, i bön, i handlingar, i vördnad, i respekt, i prioriteringar. Men också med våra ord. Att vi får lovprisa Gud. Vad är det att lovprisa Gud? Vi sjunger ju mycket sånger tillsammans. Och alltid när vi liksom sjunger de här orden som står här på skärmen tillsammans, så är det som att vi förenas i en enda bön. Där vi får be ut till Gud tillsammans. Vi enas i en bön. Men det finns också någonting i det vi själva får formulera ord och tacka Gud för det som han har gjort i våra liv. I början kan det vara att man får tänka, men vad är det jag ska säga? Ja, men börja säga det mest uppenbara. Tack för att jag finns till. Tack för att jag andas. Tack för att jag fick vakna den här morgonen. Tack för min familj. Tack för det jag har. Tack för att jag har fått börja upptäcka dig, Gud, och börja upptäcka vem du är. Och ju mer vi läser ordet, ju mer vi läser Bibeln, desto mer förstår vi rikedomen om allt det vi har att tacka Gud för. När min kusin var liten och det var en stor släktmiddag, så skulle min kusin gå från bordet. Han var väl bara i 5-årsåldern, han var ganska liten. Och han skulle väl kila iväg. Och då tyckte hans mamma att nu gick det lite väl snabbt här. Så du, nu måste du gå och tacka för maten. Ja. Så jag gick fram till farmor. Tack för maten. Det var väldigt gulligt. Men så skulle han ju kila iväg. Och då tyckte hans mamma att nej, du är inte klar än. Ska ju tacka farfar också. Och barn säger ju sanningen, så han sa ju öppet inför alla: farfar, vad har han gjort för någonting? Varför ska vi tacka honom? Han hade varit mycket medveten om och sett att det var farmor som hade stått i köket. Det var hon som hade kommit hem med kassar. Det var hon som hade dukat bordet. Och hans mamma blev lite svettig. Hon bara, han har väl betalat, sa hon då. Så han gick fram till farfar och böjde sig och sa: tack för betalningen. Vad har vi att tacka för? Ja, vet vi inte vad vi har att tacka för, då är det ingen naturlig tacksamhet som kommer från våra hjärtan. Men när vi påminner oss själva om vad är det vi har att tacka för, vad är det vi har att vara tacksamma för, då kommer den där tillbedjan att bara växa och växa. Och jag tror att när vi som folk tillsammans, som vi gör när vi samlade till gudstjänst på söndagar och i våra olika samlingar, så får vi tillsammans hjälpa varandra med den här lovprisningen. Att när jag hör min syster och min broder från ena hållet tacka för någonting, då fylls jag också av tacksamhet. Wow, min syster och min broder vill tacka för detta. Och jag kanske säger någonting som jag är tacksam för. Och på så sätt så uppmuntrar jag den som står bredvid mig. Så det här att vi får lovprisa, att vi får tacka Gud när vi är tillsammans, det är viktigt. Men inte bara i våra gudstjänster, utan i hela livet. Få göra hela våra liv till en lovsång inför Gud. Så då till dagens tema, till dagens text. Framtiden. Hur påverkas detta att följa Jesus med tanken på framtiden? Vi läste ett bibelord här innan från Matteus 16. Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin egen själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Ja, det är det ingen som har kommit på. Människosonen, alltså Jesus Kristus, Messias, honom vi sätter vår tillit till. Han ska komma i sin fars härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Det här är Guds ord till oss och jag tänker att det här säger ganska mycket om våran riktning i våra liv. Jag tror att vilken människa som helst, oavsett om man har läst Bibeln innan, kan fundera på såna här frågor. Vad är det vi kämpar för som människor? Vad är det vi lever för? Vad är det för kanske pris vi hoppas kunna vinna? Vad är det som vi gör att vi en dag ska kunna känna, ja, det var det här jag kämpade för på något sätt. Förstår ni vad jag menar? Vad är det vi liksom lever för? Vad är det att vara människa? Jag tror att vi människor, vi lever i någon slags berättelse, i ett narrativ, eller vad man ska kalla det. Att man lever i en mer eller mindre medveten tanke om vad det innebär att vara människa. Var kommer jag ifrån någonstans? Vad handlar mitt liv om? Vad är viktigt? Vart ska det till slut leda? Och det finns massa sådana olika berättelser, dels i olika religioner om man liksom far runt över världen och lyssnar och så vidare. Men också i vår sekulära tid. Skulle du fråga dina jobbakompisar över lunchrasten, vad lever du för? Vad tänker du att du kommer ifrån? Vad tror du att du är på väg? Så har man någon slags idé som gör att man lever på. Det kan låta väldigt olika. Och vi är väldigt formade av vår samtid. Det här med kultur och den liksom tiden som vi lever i, det liksom sipprar in och formar oss ganska hela tiden av media som vi hörs hela tiden, av vänner, av omgivning. Vi formas av någonting i våra tankar. Och när Thomas predikade om tjänsten här så läste han från Romarbrevet 12. Och det har också varit det som vi har varit i inne unga vuxna dygnet och läst det här fantastiska kapitlet. Där det handlar om att vi får den här uppmaningen, anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Anpassa er inte, det är som att Paulus är angelägen om att liksom, hallå, det där måste ni ha lite blick för, det där måste ni tänka på. Är det så att vi bara anpassar oss efter andras tankar eller är det så att vi kan låta oss förvandlas genom sinnets förnyelse? Jag tror ju det här med att vi får komma samman, att vi får fira gudstjänst, att vi får läsa vår bibel, att vi får tala med Gud i bön. Varje gång vi gör det så vill Gud fylla oss med hans tankar. Han vill liksom berätta för oss hur det står till egentligen. Han som är vägen, sanningen och livet. Han är den bästa att lyssna på när det handlar om hur står det till i världen egentligen. För det finns så många som vill berätta massa andra, ja men faktiskt konstiga saker för oss. Vad är Guds berättelse? Vad är vår berättelse? Bibeln talar många gånger om att döden inte är slutet. Och det är ett fantastiskt budskap till oss idag. I Johannes 3:16, som vi ibland kallar för lilla Bibeln, som summerar mycket av Bibelns budskap, så står det: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Alltså det krävs nästan ett amen. Var och en ska få evigt liv. Amen, eller hur? För det är ju fantastiskt. Det är ingen av oss här inne som kan liksom se till att vi får eget liv på något sätt. Hur får man evigt liv? Nej, det är ingenting vi kan göra. Det är en gåva. Det är en
gåva till oss. Och gåvan är i form av Jesus Kristus. Att Gud sände sin son till oss för att dö på ett kors, för att offras för oss, för att en gång för alla krossa döden, för att en gång för alla besegra ondskans makt. Halleluja! Det är det som Jesus har gjort. Och i och med det så har vi fått evigt liv från Gud. I Romarbrevet 8:38 så står det så här, ett löfte till oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat. Om du inte hängde med på det andra. Inte någonting som är skapat, och det täcker ju in ganska mycket, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Inte ens döden kan skilja oss från våran frälsare. Inte ens döden kan skilja dig och mig från hans kärlek och det han har gjort genom sin son. När vårt jordeliv avslutas, då kommer vi till Herren. När vi har satt vår tillit till honom, när vi har sagt till honom, jag vill följa dig, då tar han hand om oss ända in i evigheten. Precis som rövaren på korset vände sig om till Jesus. Han hade ju varit en rövare. Vi vet inte alls vad han har gjort. Men någonting har ju gjort att han också blev upphängd på detta kors bredvid Jesus. Och han säger till Jesus, för han inser någonstans, det här verkar vara en annan typ. En annan typ än den typen jag är. Och han säger till honom, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus säger, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det här är trösterika ord. De som har gått före oss har inte försvunnit. Utan att sätta sin tillit till Kristus, det gäller både i livet och i döden. I Romarbrevet 14:8 så står det, lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, hör vi alltså Herren till. Tillhör vi alltså Herren. Amen. Ni måste inte säga amen varje gång. Men vi känner det lite härligt. Vi håller ju med om detta. Vi som har fått möta Jesus vet att det här är sant. Vi lever med honom. Men det finns ju olika sätt att avsluta sitt jordeliv. Ända sedan Jesus var här så har vi väntat på att han ska komma tillbaka. Och den tiden och den stunden, den känner vi inte till. Den vet vi inte. Men vi längtar efter detta. Han som har skapat oss, han har fortfarande koll på denna världen. Han som har satt oss hit till liv, han har liksom inte schappat och undrat, nu får ni ta hand om er själva. Han har en plan. Och i hans ord så kan vi läsa om detta, om hans goda plan för oss. Jesus uppstod från de döda. Efter att han hade offrat sig för oss på korset så uppstår han. Och han visar sig för många och han talar till sina lärjungar om nu vad som är deras uppdrag. Han säger att när den heliga ande ska komma över er, då ska ni få kraft. Ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det här blev vårt uppdrag. Han sa det till lärjungarna. De blev fyllda av den heliga ande. Och de gick ut och började göra de gärningar som Jesus hade gjort. Och vi lever fortfarande i den tiden att vi lever med detta uppdrag. Men precis efter att han sa detta så fortsätter det i vers 9 i Apostlagärningarna 1. Så från 8 och vidare. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och det här, mina vänner, det här har vi som Guds folk gått och väntat på ända sedan den dagen han såg det. Lärjungarna, de trodde nog att, ja men det, när är det? Är det nu? Är det nu? De visste inte, men de väntade och de längtade. För de visste att när Jesus kommer tillbaka så är det någonting gott att vänta på. Martin Luther, han har sagt någonting av att om Jesus kommer tillbaka imorgon, då ska jag plantera ett träd idag. Och han ville liksom undervisa om detta, att medans vi väntar, medans vi längtar, medans vi liksom inte vet när han kommer, vi ska vara beredda på att han kommer, men till i våran väntan så ska vi fortsätta att göra det som Jesus har gett oss i vår tjänst och i vårt uppdrag. Min mormor, hon berättade för mig att när hon var liten flicka så var det en stor väckelse där hon var uppe i området kring Arjeplog där hon växte upp. Och hennes föräldrar hade fått tagit emot Jesus. De blev fyllda av den helige ande och hela deras hem hade förvandlats på ett fantastiskt sätt. För de hade tagit emot Jesus och fått leva tillsammans med honom som familj. Och det präglade hennes hem. Och hennes hem präglades också av att vi väntar på Jesus. Han kommer komma tillbaka. Så när hon var liten så tänkte hon, jag vet inte när han kommer. Men hon kände, jag vill vara redo. Hon tänkte, tänk om jag, kommer jag hinna gifta mig? Jag vet inte. Kommer jag hinna få barn? Jag vet inte. Och så gick hon så där hela livet. Men här i våras så fick vi begrava henne. 92 år gammal gick hon hem till Herren. Gift och med 9 barn och vet inte, 100 barnbarn. Nej, jag vet inte hur många det är, men det är jättemånga i alla fall. Men hon har levt ett helt liv i väntan och längtan efter Jesus. Att han ska komma tillbaka. Min farfar, han sa alltid när vi skulle planera någonting. Ja, vi kan göra det eller det om nu, vad säger jag nu? Exakt, om Herren dröjer och vi får leva. Det är ett bibelord, det står faktiskt i Bibeln också. Vi kan göra det eller det om Herren dröjer och vi får leva. Min farfar, han har vi också fått begrava, men han är hemma hos Herren. Många är de som har levt i förväntan på att Jesus ska komma tillbaka. Och vi vet inte när han kommer, men Bibeln uppmuntrar oss att vara redo för detta. Att längta efter denna dagen. Varför är detta viktigt att tala om i vår tid? Jag tror att det är särskilt viktigt i vår tid. Man brukar prata om domedagsprofeter. Har ni hört det? Ibland i sådär olika serietidningar så är det någon som står med en skylt eller någonting. Att domedagen närmar sig. Men i vår tid så skulle jag säga att domedagsprofeterna, de kommer från massa oväntade håll. Som säger att världen ska gå under och det här funkar inte och det här går inte. Det har kommit massa olika berättelser om vad som ska hända med vår värld, om vad som ska hända med vår framtid. Och jag tror att vi som Guds folk, vi måste påminna oss om att den som håller i vår framtid, det är Gud själv. Han har inte delegerat det till någon annan, utan han har full koll. Gud, våran fader, han som är våran skapare, han som älskar oss, han som har kommit till oss. Det är han som har hela detta i sin hand. Vi ska läsa från Romarbrevet kapitel 8. Där det står någonting om vad som ska hända. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Kan ni känna det ibland att hela världen är som att den bara suckar och våndas? Till och med skapelsen. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi ser så väntar vi uthålligt. Vi väntar uthålligt. Vi väntar. Vi kan känna i vår tid att det är någonting som dras samman. Det är någonting som händer. Vi vet inte riktigt hur det kommer ske. Men vi väntar och vi längtar. Hur ska vi då göra detta väntande och längtande? Jag tror att vi ska vara Vi ska leva i våran omvändelse. Vi ska leva i detta. Att inte låta andra saker komma över oss, styra oss, påverka oss. Utan ska vi ha våra ögon fästa vid Jesus. Han som har älskat oss, han som har dött för oss. Det är honom vi vänder oss till. Varje morgon eller varje kväll eller när det passar dig så får du säga tack Jesus. Tack att du har räddat mig. Tack att du tänkte på mig. Tack för att jag får vara med i ditt folk, i din familj. Jag får vara en del av din kropp. Vi får leva i vår omvändelse. Vi får leva i vårt dop. Tack gode Gud att jag har stigit ner i det där vattnet. Och jag får peka på det vattnet. När fienden kommer och vill säga du är dålig. Du hör inte till Kristus. Men jag har stigit ner i det där vattnet. Jag håller fast vid det. Att han har tvättat mig ren. Han har ställt mig i vita kläder. Det är det dopet som jag får leva i och påminna mig om. Jag får leva i min tjänst. Här är det jag har, det kanske inte är mycket. Men det jag har i min hand, det kommer jag med till dig. Använd mig idag. Hjälp mig så jag får älska andra människor. Det är inte lätt, men jag vill. Hjälp mig att använda det jag har, det du har gett mig. Jag vill använda det i tjänst för dig. Där jag är, med de människor jag är med allt det jag gör. Det vill jag göra för dig. Jag vill leva i tillbedjan. Jag vill leva i tillbedjan till den högste. Jag vill låta honom få min tillbedjan. Det står i Bibeln att en dag, på tal om slutet, ska alla knän böjas inför honom. En dag ska alla läppar, tungor bekänna vem som är den högste. Och vi får möjligheten att göra detta redan nu. Min vän, låt oss inte missa detta. Låt oss inte missa detta, utan låt oss få leva redo. Redo inför att vår Herre ska komma tillbaka. Vi får en indikation på när det är han kommer. I Matteus 24 så står det så här. Från vers 14. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och därför så finns det så mycket engagemang, initiativ, planer på att alla på denna jorden ska få höra talas om Jesus. Just nu så översätts Bibeln i en fart som vi inte har sett innan, tack vare globala samarbeten och jag vet inte riktigt, global data, internet, ja men ni fattar, så har folk kunnat komma samman på ett fantastiskt sätt och översätta Bibeln i en takt som inte har skett innan. Folk efter folk efter folk får just nu sin Bibel. Det som tidigare tog flera år att göra går nu snabbare. Det är någonting som händer. Det ska förkunnas detta evangelium till alla folk i hela världen. Det är en spännande tid vi lever i. Någon kan tycka, varför kommer han inte redan? Det är så mycket galenskap i världen. Det är så mycket lidande. Så många människor som dör. Så många människor som verkligen bara kämpar och längtar. Kan han inte komma snart och rädda oss? Och då finns det faktiskt en anledning till varför han dröjer. I andra Petrusbrevet 3:9 så står det, Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är nåd att Herren dröjer för att vi ska få tid att omvända oss. Att vi ska få tid att omvända oss. Att de som finns runt omkring oss ska få omvända sig. Att alla folk ska få tid att omvända sig. Men det är vårt beslut om vi vill omvända oss eller inte. Bibeln är tydlig med att alla kommer inte vilja omvända sig. Gud vill att alla ska omvända sig och komma till honom. Men vi får välja själva. Och jag önskar med hela mitt liv att få vara en del av att få berätta för andra människor om vem Jesus är. Jag önskar så. Att varje människa ska vilja omvända sig till honom. Jag önskar så att varje människa ska förstå att han är vägen, att han är sanningen, att han är livet. Och jag tror att i våran tjänst så finns det olika saker vi kan göra. Att Gud har gett oss olika kallelser med vad vi kan få vara med och bidra med. Och om du känner dig osäker på det, ja men fråga Gud. Gud, vad kan jag göra? Och kanske säger han till dig som han sa till Mose, vad har du i din hand? när Mose upptäckte staven. Jag använde den då, säger Gud. Vad är det vi har i vår hand? Vad kan vi få vara med i detta? Att vi får visa hela världen genom våra ord och genom våra handlingar vem Jesus är. För hoppet är att han har allt i sin hand. Han kommer snart och vi får vara redo. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är mitt ibland oss. Vi tackar dig för att du är här och att du är våran Herre. Vi bekänner dig, Jesus Kristus, som våran kung. Vi bekänner dig som våran frälsare. Vi bekänner dig som våran Herre. Och vi vill vara redo. Vi vill vara redo för allt det som du har tänkt för oss, Herre. Vi vet inte hur det ser ut i våran värld, men vi säger, Gud, vi är här inför dig. Använd våra liv. Använd det vi har, Herre. Vi vill vara med. Vi vill leva i våran omvändelse. Att följa dig, Jesus. Ha blicken fäst på dig. Att gå med dig varje dag. Vi vill påminna oss om vårt dop. På det sätt som du har tvättat oss rena. Du har tvättat oss från synd, från skam, från skuld. Tack, Jesus, för att vi får vara rena. Tack, Herre, för att du har inbjudit oss i tjänsten. Att vi får komma med det vi har och det vi är inför dig, Herre. Och vara med dig i att se ditt rike utbredas över hela världen, Herre. Jag ber, Herre, att du ska fylla oss med din helige ande. Tack för att du har lovat att vi ska få kraft när den helige ande kommer över oss. Så jag ber att vi ska få leva i andens liv, Herre. Med din ande och tillbe dig i ande och sanning, Herre. Jag ber att vi ska vara ett folk av tillbedjan som inte böjer våra knän för någon annan utan bara för dig. Du är den högste, du är den störste, du är våran kung, du är våran frälsare, du är våran Herre. Vi ärar dig, vi tillber dig, Jesus Kristus. Vi tackar dig för att vi får vara förlåtna. Vi tackar dig för att du har skapat oss. Vi tackar dig för att du har fyllt våra liv med dig, med din närvaro. Vi ärar dig, Jesus Kristus. Ska vi bara stå upp i hela lokalen och så får vi bara prisa Gud lite tillsammans. Känn dig helt fri att göra precis som du vill. Men du som vill, bara höj upp din stämma och så bara prisar vi Gud. Jesus, vi ger dig ära. Vi tackar dig, Herre, för att du har allting i din hand. Vi tackar dig för att du har hela jorden i dina händer. Tack för att vi får ha liv genom dig. Tack för att du har lovat oss evigt liv som gåva. Vi ger dig all ära. Vi vill tacka dig. Vi vill lovprisa dig. Vi vill komma inför dig, Herre, med allt det vi har, Herre. Tack för att vi får vara här. Tack för att vi får vara tillsammans som församling. Tack för att vi har varandra, att vi får vara i den här gemenskapen. Tack för dina löften, Herre. Tack för att du inte har lämnat oss ensamma utan att vi får vara med dig, Herre. I dig, av dig, Herre. Tack för att du har format oss till din församling. Att vi får vara en familj där du, Gud, är våran pappa. Tack för att vi får vara en kropp tillsammans, alla med olika funktioner och där vi får vara till nytta för varandra. Där du är vårt huvud. Jag vill lovprisa dig, Herre. Vi ära dig, Herre. Så vi ber, fyll oss med din helige ande. Fyll oss med din glädje. Fyll oss med din kraft. Fyll oss med din frid. Fyll oss med din kärlek. Så att vi kan få vara fyllda av din kraft. Fyllda av ditt liv. Så att vi får ge det vidare ut till den värld som du älskar och som du längtar efter. Halleluja, halleluja. Vi ska nu gå in i en stund av tillbedjan och överallt där vi är i hela lokalen så bara prisa Gud på det sätt som passar dig. Vill du ha förbön så har vår förbönsplats öppnat. Det kan vara en god idé att få be tillsammans med någon. Du kanske vill be med någon du kommer, gör det. Eller gå till våra förebedjare. De är redo, de har förberett sig för att be för just dig. Och för att du ska få känna det här hoppet i ditt hjärta. Gud har all kontroll. Han har all kontroll. Vi håller oss till honom. Vi behöver inte vara rädda för framtiden, utan vi följer Jesus. Vi följer Jesus.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10.30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.